Du. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav NBL Soundcast, the greatest podcast in the world, the number one podcast in the world. Mitt namn är Pato Poo.
Mitt namn är Daniel.
Och med, ja, du kör ett namn. Det är bra. Mitt namn är Pato. Och det är han är som Madonna.
Exakt.
Eller Cher.
Eller Messi.
Men idag har vi ju en kebabkungen, jag kallar han. Vad heter det? En legend.
Ajajaj.
En legend i gamet. För er som inte vet, jag ska förklara varför under intervjun. Men det här är min broder, personlig broder till mig. Som gav mig en chans back in the days. Och nu ger jag honom en chans för genom att låta honom gästa vår podd.
Jag måste alltid tillbaka.
Den vi måste ge tillbaka till the people. Men en stor applåd för min broder K1. Välkommen.
Tackar.
You made it.
I made it. And I hit.
Du är här nu. Du är under big leagues. Nu, du har kämpat hela ditt liv, men nu får du njuta av the success. Hur mår du, bror?
Jag tycker om att ni använder professionella kameror. Ser bra ut.
Hur mår du, bror?
Jag mår bra. Tack. Lite nervös. Jag brukar inte göra sånt, men för din skull.
Ja, du har inte gjort mycket intervjuer. Det är inte så mycket folk som har varit intresserade av dig. Men nu är du här. Nej, jag skojar. Men nej, men bror, för mig det känns obvious att ha med
Hamed.
Jag vet inte hur mycket koll du har haft på Hamed när jag berättade liksom.
Jag har haft koll, men jag brukar inte ha koll på så mycket grejer.
Nej, det är sant.
Förutom
shit du bryr dig om.
Ja, exakt. men man har, alltså, jag har hört om dig och vetat om dig i evigheter, känns som. Så det är ingenting nytt liksom, så det,
nu är jag här. Nu
det är kul att ha dig här, alltså. Det är en ära.
Tack. För mig var det fett avvis att vi skulle ha Hamed nu, alltså K1. Speciellt för när jag tänker så här, bror, på allt du har gjort. Och vi kan gå in i din historia, men bara i lite grova drag liksom, att så här, allt du gjorde med min generation av musiker, alltså Adam Tensta, jag, Lazy och Jason och alla dem, till att du gick och gjorde den nya generationen liksom, Yasin, Jafar, Hasti, alla dem, Ghetto Superstars, hela den grejen, till att du liksom sålde ut dig och började göra Mello. Men sen vi hejar på dig ändå, för han gick och vann Mello.
Ja.
Och ett år tror jag du kom 1, 3, 5, 7. Typ,
ja, exakt.
Du ägde Mello. Ja. Sen året efter gick du tillbaka och tvingade alla att käka kebab. Det är därför jag kallar dig för kebabkungen.
Exakt. Nej, det var samma år.
Samma år?
Ja.
Då
det var cheeseburgare och det var kebab.
Men Expressen det var skrev om dig om kebab eller något?
Kebaben, ja, exakt. Det var ju Sanna Lilsen. Ja. Det var typ, jag kom överens med Robert som var Einar på Warner. Jag bara, om vi går vidare så vill jag ha en sån här kebab hela den här runda.
Ja, kebab.
Ja, han bara, om vi går vidare till final så köper jag kebab till hela teamet. Jag bara, okej.
Sen så, har du kommit in ingen och allting?
Det gick ju typ någon månad. Det var typ när vi mixade låten. Så gick det några månader och sen så var vi där. Vi gick vidare till final. Sen kom jag hade glömt bort det helt. Och kom jag in. Allt vitt liksom. På dukat vitt, fint. Chokladfontän, det står någon som skär kött, klassisk musik. Och sen bara, jag kommer ihåg, det var Panetos som började ropa på mig, hej. Så jag kollar, jag har ju mat också. Så jag bara, vad? Jag går dit, då ser jag Robert, han har köpt en hel påse med så här stora, feta kebab med bröd. Hela bordet var fullt med kebab. Och sen bara, jag var ju jätteglad. Jag bara, oh my god, kebab! Kebab till folket! Och då kom de ju och fotade. Sen var det ju Oscar Sia. Då körde han Robert på samma grej typ. Om han går vidare då för de pengarna som de hade köpt kebab, säger liksom 3-4 tusen eller mycket det var, köper vi cheeseburgare. Och då gick vi vidare också till final. Det var Göteborg. Och jag kommer ihåg, där var det också, jag kom hem med en sån här soppåse. Ja. Fullt med cheeseburgare. Och de ville inte låta honom ta in den till efterfesten.
Ja.
Och jag hade ju druckit lite, så jag var ute och sa, vad menar ni? Var är mina cheeseburgare? Så jag far dem. Alltså, vad gör den här människan? Sen Robert, han bara, de låter inte oss ta in liksom maten. Så jag står framför vakten. Vet du vem det är du inte släpper in, eller? Det är själva Melodifestivalen som ni inte släpper in. Han har ju haft så många låtar. Så han kommer ihåg den idag.
Men det var för att du tyckte att det var vuxen mat och sen du bara beställde in. Det var därför du bara, bort i kebaben, det finns all lyxig mat. Och sen, men,
skit i den.
Och sen så nu har du liksom proddat en, vad heter det? Liksom reggae-legend, hela album med Ja Cure.
Ja, just det.
Och vi ska gå in i allt det här, men jag tycker bara kontrasten av alla grejer är helt sjukt. Okay. Liksom, så här. För det känns som det är typ sex olika människor som gör alla de här grejerna. Mm.
Alltså. Jag gjorde när det Melodifestivalen, kommer jag ihåg.
Ja.
På dagarna jobbade jag med två grymma låtskrivare, producenter. David Krieger och Fredrik Kempe.
Mm.
Vi, tack vare dem att vi kunde göra det där. Alltså komma med och vinna. Och, för de kunde ju sin grej. Så jag lärde mig jävligt mycket på dagarna. På eftermiddag, då var jag tillbaks. Jag hade studier i Rinkeby. Och då körde jag med OIM.
Mm.
Så det var en sån kontrast liksom. Schlager, pop. Sen eftermiddag, hiphop.
I byn.
Ja. Exakt. Det blev det också, den här med Sammy, avundsjuka låten.
Ja, det blev,
och den blev liksom, de satsade stort
på
den
låten. Du hade hits då?
Ja.
Det fanns para, eller?
Inte para, men det fanns kebab i alla fall.
Men om vi går tillbaka, för jag lärde känna dig när du var med Adam Tensta.
Mm, exakt.
Är det så du kom in, eller?
Ja.
Skulle du säga?
Ja, exakt.
Och du jobbade med prodda då, eller var det, alltså du proddade länge innan det och sen?
Ja, jag proddade ett tag. Jag gjorde några låtar med Kendring. Jag jobbade med en vän till mig som heter Cammy.
Uff. Ja, minns du Cammy?
Ja, 100%.
Ja. Det är från Tensta. Ja, det är dina tre. Men kände du han privat, eller?
Ja.
Han var så jävla bra.
Cammy och en annan vän, Million Styles. Så vi gjorde ju en låt. Sen fortsatte jag jobba med Cammy. Och han var med det här, ser man?
RMH.
Ja.
Det var hette inte RMH då, men...
Vad var det de hette?
Respect My Hustle.
Det hette Campus Jump Click. Off först. Uh-huh. Campus Click, sen Jump Off. Men sen Joe Budden och de hette Jump Off.
Vilka var det som var... Var det RMH som var... Cammy, alltså
Cammy,
Joel, alltså, och det var några med, fan jag kommer inte ihåg det, vad de heter.
Det var Adam Tensta,
någon chilenare också,
Rodde, ja det var RMH.
De var fan grymma ändå.
Speciellt
för den.
Känns som att det var de som satte liksom, det var de som startade hela, som sen gick över till Adam Tensta och hela den.
Mm. Ja, Adam Tensta var ju med i RMH, men han var väl...
Han var ju mer så här rap.
Ja, han var väl mer deras, jag vill inte säga youngen, men han var ju inte liksom...
Det var ju Cammy som var up
main
front. Main. Ja, men sen så började han ju plugga tandläkare, nu är han läkare. Goddammit, du har para. Cammy har para.
Kan du fixa...
kan du fixa mina... Jag är sjuk. I alla fall, men... jag kommer ihåg att Barna Babak, han kom in och genom Cammy då lyssnade på mina beats. Han bara, men ge mig några typ, låtar, de här beats.
Mm.
Och jag bara, nu jag ska vara med team här.
Mm.
Så jag kommer ihåg, jag hade typ så 30 låtar på typ 2 veckor. Alltså jag proddade 30 låtar. Det var ju, jag dygnade. några dagar. Så han trodde väl han skulle få 5-6 låtar.
Ja.
Så han fick 30 beats. Sen därifrån så började vi jobba ihop. Sen det var ju Buck, Thomas Gunnarsson, som var en del av typ, han, de var väl management för oss typ. Och jag kommer ihåg vi hyrt lokal andra sidan stan. Kommer inte ihåg vart det var, men vi målade om och la liksom, ja, men fixade studierum, för det var så bara vanlig kontorsrum.
Mm.
Längst ut så var det ett stort rum med bara en stol, bord, och så hade de sin dator med.
Mm.
Sen efter ett tag när de jobbade med Adam Tjensas mixtape då, som förvandlades till plötsligt ett album, så kom jag ihåg att skivbolagen började bli intresserade och började spelas på radio. The One You Know bland annat. Mm. Det var den första låten som...
Breaker.
Ja.
Mm.
Och sen var det Mike Cool, och då kom jag ihåg det stora rummet med helt tom vägg.
Mm.
Började sätta upp liksom Dagens Nyheter, Expressen, bla bla bla, om Adam Tensta, RMH. Bla, bla, bla. Jag tror det tog bara någon vecka. Och jag kommer in och ser det fullt med artiklar om oss. Plötsligt bara, okej, grabbar, när vi nominerade till Grammys och det här skivbolaget vill signa oss, det här liksom, så det är ganska snabbt.
Ja, det, alltså, jag minns för lite av typ, du vet, när det här jag tänker kring producenter och hela det här, du vet, team, den känslan var liksom, de var liksom ganska tidiga med det, och det kändes som en hel familj av olika kreatörer som var feta, och det var typ inspiration till vad man sen gick och gjorde och byggde liksom. Och, men för er, det flög ganska snabbt. Alltså, Jimmy Iovine ville signa Adam.
Ah, ja.
Ni alla hade hits och du vet, så här, ni var ett team av producenter. Och,
jag kommer ihåg, jag var så hypad, för jag fick filerna från Polo de Don, producent i USA.
Stor producent.
För en låt med Lil Wayne och, vad heter hon? Eternal Mia.
Kerry Hilson.
Ja, exakt. Så jag hade ju alla filer uppe och jag bara, det var så sjukt. Sen bara, Robin Thicke, vill jag ha någon remix till han? Och det, alltså det, innan vi var signade.
Mm.
Som vi fick vi såna.
Ja, ni var, det fanns mycket att vara, jag vill inte säga om en sjuk, men det var jättelända. Envy, du vet. Mm. För att de hade så här, det hände grejer.
Ja.
Du jobbade ju lite, var det då med Erik Lundin, han hette Ibo, eller?
Exakt, vi höll på innan det, och sen så typ trappade av när han började jobba med Adam.
Ja, du jobbade med honom innan han blev RMH?
Exakt.
Okej.
Okay. Exakt, så det var när han bodde mycket i USA fram och tillbaka. Ah. Under tiderna som han var här så gick vi, och sen så åkte han tillbaka. Och sen så kom han tillbaka och sen började jag jobba med Adam. Och då körde vi också lite grann. Men det var så, alltså, vi umgicks alla i hemma hos mig. Jag hade en trea då, så det var typ ungdomsgård där, så det var mycket häng och lite för lite jobb liksom.
Okay.
Men han var alltid där och bara spotta freestyle i typ 20 minuter nonstop, och det var, alltså, det var, ja.
Där ser vi resultatet av jobba och häng.
Exakt. Exakt. Ja, nej, verkligen 100% alltså.
Men hela den eran är fett nice, men den som är intressant tycker jag är vad som hände med det efteråt liksom, för typ en rolig historia som jag minns, som jag kommer att berätta, du får, där du sa till mig att du jobbade med Danny Saucedo. Du tog honom till Rinkeby och i hans studio i Rinkeby.
Mm.
Och Danny Saucedo är liksom så här pop och idol, och du vet.
Ja, det var Danny Saucedo, det var Ola Svensson. Så
massa popmänniskor liksom, och så hade de sessions i Rinkeby liksom med honom, vilket egentligen är så här, folk pallar inte så att Fridhemsplan. Det säger ju mycket om hur bra du var liksom, att folk ville ta sig dit. Och sen jag minns alltid när du berättade att Jafar Byn gick upp till din studio och knackade så här. Det var alltså jag berättar historien sen får du rätta mig. Han gick upp och knackade. Bara, ey bro, låt mig spela in en låt. Låt mig spela in en låt. Och sen säger ey jag har session, jag jobbar. Och sen så här, han bara, nej men ey, låt mig, en kvart.
Aha, det där var, då var de ju redan där.
Ja, de var ju inne.
Ja, de var ju inne och jobbade så. Men det var en gång när han skulle spela in. Han hade beatet, jag tror det var från YouTube eller något. Och jag bara, bro, jag sitter och vet, mitt jobb. Han bara, bro, det går snabbt, en kvart. Okej, och jag försökte liksom... Ja, men bro, du måste göra det ordentligt. Mick skickar till mix och mastering. Han bara, bro, tro mig. Bara spela in den snabbt. Du kommer få views liksom.
Skit i typ.
Så han spelade in det snabbt. Bara medan han höll på med annat och ringde samtal. Ja, bro, jag kommer fram. Jag kommer snabbt liksom. Och så... det var någonting med YouTube. Ja, men du kommer inte få views. Han bara, bro, jag lovar dig. Inom en vecka jag har över 100 000. Bro, du ska inte mixa den.
Omslaget också. Omslaget. Vad ska jag få omslag? Lägg en bild. Brinnande polisbil bara.
Och han fick det.
Han fick det 100 000 på en dag eller något
sånt. Ja. Jag bara, okej. Ny grej, okej. Inte mixa och massa. Det bara,
Och så satt det där med Darius och sen, vad fick den låten?
Den släpptes aldrig. Men det var Ola.
Ja, det var Ola
Svensson. Ja. Men den fick ju också, men det var för att Ola hade redan fans. Den sålde guld innan den släpptes.
Så det var en bra dag. 100 000 views med Jafar Bean och guld med Ola. men jag tyckte bara det var så roligt. Jag kommer alltid ihåg den här historien för att det var så här, bror, släpp in mig bara en kvart. Alltså, skit i mix. Skit i, du vet, omslag. Bara lägg upp den på YouTube.
Och du får ändå liksom...
Alltså, fick han. Det säger också mycket över hur starka de var.
Ja.
Men för det hela... Hela de här GSS, liksom, innan de var GSS, alla, vad heter det? Yasin, Jafar, Hasti, vem mer var det? Blizzy.
Ja, exakt.
Hur började du jobba med dem? Alltså, de var ju barn. Jag minns när du visade med Yasin, han var typ 12 år gammal.
Ja, exakt. Det var ju han, det var Hasti B. Och de var ju ungefär lika gamla. Och det var också så att de knackade dörren. Och det var ju många som liksom ville komma in och hänga eller prova och spela in. Så när jag inte hade tid så sa jag att jag har inte tid nu. Men de var på, jag kommer ihåg Hasti kom in med några andra artister. Han hade catchat dem i centrum. Så jag bara, jag vet inte om det var ni eller jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så de kommer in och Hasti där också. Och de bara, men låt honom komma in. Jag tycker, den här lilla hasslaren, han har sålt in sig. Ja, kom in. Vet. Men och därifrån så började han hänga med mig. Och sen så var det ju Yasin också.
Hasti minns du?
Precis, vi hade ju en poddman och då berättade han just det här att han började gå till och hänga där mycket och var där hela tiden. Och liksom det var så han...
Han fick ju liksom vara där, först lära sig. Sitta och kolla. Till att börja göra beats själv. Hjälpte honom lite. Okej, gör så här. Till att jag spelade in, jag kommer ihåg typ Panetos var en gång i studion. Och nu, då sa jag till honom att hoppa in och spela in dem. Så jag ska bara iväg. Just för att han ska kunna lära sig och jobba med liksom, inte liksom bara sina grabbar. Liksom, utan här är musik. Det är några jag inte känner. Det är kanske inte min genre. Men, så, och därifrån så jag försökte ju som sagt lära honom att jag kunde. Jag tog med honom till olika studier och så presenterade honom för olika artister och producenter.
Ja, han var alltid där. Alltid när jag hade session han var där.
Ja.
Jag gav han dåliga råd. Jag tror vi pratade om det på vår podd. Jag bara, shit, vilka dåliga råd jag gav då. Jag var på helt annan plats i mitt liv då, du vet. Jag kom på att han var typ 15 och bara satt jag och gav honom för råd då på den tiden. Men, och sen och via honom kom de andra grabbarna in då.
Ja, exakt. Yasin kom in, men jag vet att Hassi jobbade mycket med Jafar.
Mm.
Och jag jobbade mer med Yasin då. Men vi hade ju två studios bredvid varandra, så de kunde ju hoppa fram och tillbaks, in och ut.
Mm. För jag minns att vi gjorde en låt, jag vet inte om jag gjorde det med det, men jag gjorde en låt som aldrig kom ut när jag precis bytt till svenska, som heter 179.
Mm.
Och sen du hade visat mig Yasin, och sen du bara, jo, han ska, och sen han la en vers på den. Och sen, han var typ 12-13 år gammal. Och han var hej, alltså jag bara, shit, den här grabben är helt otrolig.
Ah.
Och jag, bara, jag tror jag sa till dig så här. Han kom bli liksom, alltså att han var helt, jag hade aldrig hört, alltså jag blev bara glad att någon från Rinkeby var på den nivån, du vet, för att det kändes, det var en disconnect där från mig till typ någonstans till honom, där det inte fanns liksom någon lyrical eller du vet, på det sättet, du vet, fattar du? Och sen när jag hörde honom, då blev det så här, är han så här liten och han kan rappa?
Ja, exakt, jag kommer ihåg, du sa punchlines och...
Ah, han hade punchline, han var komplett som lite, men jag minns att det var hur svårt som helst att få han att komma till studion eller att komma hit. Alltså, du hade exakt problem med det.
Ja. Men det är än idag med de yngre.
Mm.
Det är lite problem i början.
Mm.
Liksom. Ja. Men det är ju väl för att man ska få dem att tro på den gåvan de har. Liksom. Mm. Det är inte bara hobby, du kan ta det vidare liksom. Så det började de alltid så här, men jag ska göra det här, det här, det här. Jag hänger lite och vi grillen eller hos en kompis och sen kom jag liksom. Men alla de här yngre då, när de kommer in i hela det här, okej, det här är intressant.
Mm.
Jag får views, jag får feedback. Är det här kanske bra? Då är de där liksom.
Mm.
Då måste man kasta ut dem till och med.
Det är sjukt.
Jag kommer ihåg, du har berättat någon historia. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick, om någon gång där du har typ dragit någon historia om så här, att ni fick jobba typ dygnet runt och du höll dem till fånga eller någonting. Hur var det där?
Bror, jag är hård mot de här. Jobba! Du vet, men alltså, hur han var. Vill du det? Vill du inte det här? Gå hem då! Och sen så här, du vet, jag hade typ så här, jag bara, okej, fuck, jag vill det här. Och då var jag inne på, jag skulle sluta rappa och sånt där, men jag var inne på att skriva låtar. Och han hade ju alla de här connects till en helt annan värld. Så här. Och jag tänkte så här, okej, låt mig skriva låtar. Och han tvingade mig skriva låtar till fett mycket folk. Så här. Och jag var okej, och sen så var vi, jag minns om du minns det, vi var hemma hos dig i Vällingby eller Hässelby, vart du bodde. Och jag kommer dit och så var vi där till typ 5 på morgonen, du vet. Så bara, nej, vi ska inte hem förrän vi skriver klart, du vet. Så och jag bara, alltså, det var inte att jag inte ville, det var att min hjärna inte pallade mer. Fattar du vad jag menar? Och sen så här, samtidigt, du vet, så här, jag var så här, han har rätt, så här, vill jag det här? Alltså, det var inte just att jag trodde att det här skulle förändra mitt liv. Det var mer så att jag kände typ att jag måste ändra min mindset för att tänk om när den riktiga möjligheten kommer. Typ så var det. Så jag bara, okej, alltså jag måste, det här är ett test för mig. Typ jag måste förbereda mig för när det väl händer.
Mm.
Och sen typ så här, vi körde.
Carry the boat?
Och vi körde. Till slut så här, okej, vi klarar. Okej, vi klarar. Jag gick hem 2 timmar. Han ringer mig. Hej, ska vi köra igen? Jag har inte ens gått och lagt mig. Jag bara, den här killen är för mycket. Det var safe to say, du har ADHD. Och vad är det? Det är därför han spelar här lugnt. Han är helt så här, vadå? Han försöker tränga ner sin ADHD. Du vet. Men vad heter det?
Har jag lärt mig?
Men och det var typ så, den här energinivån, jag är inte på den, du vet, så jag behöver sova, vakna upp och let's get it. Men det här var ju typ så här, utomjordisk hustle. Men
jag kommer ihåg nu, det finns en keyboard du kan köpa för 800 spänn, snarare en dator. Och det finns en massa olika sätt att söka pengar. Det fanns inte då, eller vad jag vet i alla fall.
Mm.
Jag fick jobba på Ikea med vagnarna, så 5-kronors vagnarna. Ja. Ja. Och, tider, alltså. Och spara de här 5 kronorna och få typ en liten minilön typ. För att spara pengar till att köpa en typ en sampler. Just då var det ASR-10-an.
Ja. Mm. ASR-10, vad är det?
Ja, som typ Timbaland och Kanye, en dator han använder. Ja. Det är som en keyboard fast en sampler. Och den såg jag hos Tito, Kribbe, man tre bröderna, Penchef. Det var ju de som liksom inspirerade mig till att producera.
Ja.
Och den här urban musiken. Så jag såg ju den och det var ju helt sjukt när han hade liksom trummor, feta kickar och eller typ röster och bara... Jag bara... Alltså för mig var det ju som om typ en vuxen människa skulle köpa en, typ en Ferrari eller jag vet inte, någonting som var så... Bara drömmer om det och går och sover och bara tänker på det. Så jag sparar pengar, åker från liksom Spånga-hållet mot till, vad var det? Nynäshamn-hållet tror jag var det. Ta buss. Åker till någon så villaområde. Det är någon som skulle sälja den på typ gula tidningen. Blocket. Och min pappa följde med mig. Men den här var ju tung. Den vägde ju 50 och jag var inte så här. Jag var lite smalare. Så jag fick liksom bära den. Han hjälpte mig med lite. Men han ville att jag skulle liksom köpa det själv. Och kriga hem med den. För att veta värdet av det.
Precis.
Så det, upp bussen, ner, tåget, liksom, komma hem och sitta. Och det, alla andra gjorde massa annat efter skolan. Jag var och liksom samplade. Och en dator som jag hade, typ en PC då, dragit ut och det, fixat själv. Så att den skulle snabbas upp lite. Och, så man kunde ju liksom...
Nya RAM-minnen och grejer.
Exakt. Och då var det ju typ, de använde Logic, programmet.
Mm.
Jag hade inte de pengarna, så jag laddade ner något så här riktigt... Typ,
Polardit?
Nej, nej. FT2. Fast Tracker 2. Det är bara nollor och ettor. Alltså.
Okay.
Ja, det är riktigt så här data, PC-program. Det var inga bilder. Liksom. Okay. Och jag, på något sätt lyckades jag koppla in ljud till datorn, tidigare programmet, och sampla grejer. Så de andra producenterna som jag umgicks med då, jag sa, hej, hur gjorde du det här, bror? Hej, installera den här till mig också.
Och den tiden, det fanns inte YouTube. Du fick
exakt.
Lära dig själv.
Ja, och det är därför jag känner så här, typ det här med tiderna. Tack. Det var inte att det, liksom, vi skulle gå back en mille eller jag skulle dö av att någon kom en halvtimme sent.
Mm.
Men om du är 12-13, än idag man frågar om, typ Dens, han har haft någon...
Det var där jag träffade Dens hos dig först.
Det var också med honom. Liksom, jag satt på, typ, som han sa, house-låt och bara, kör på den. Det är inte att han ska köra på house, tänker jag. Mm. Men om de ger honom nu en drill eller en dancehall-låt, att han kan slakta hur som helst. Bam.
Ja.
Och med tiderna också. Då var det ju liksom, då var det fritt fram, det bara komma.
Mm.
Nu är det, du måste ju antingen hyra in dig eller förstår, du betalar ju, ibland betalar ju skivbolaget eller du själv i, för en timme eller för en halv dag till exempel. Så när, jag var ju kanske lite för hård.
Men jag ville ju köpa kebab varje gång jag kom 5 minuter sent eller
böter. Den böten dag, kanske om du kommer sent till någon show, hur mycket är det liksom? Jag har ju hört att folk har... Okej, nu drar vi av 10 000 eller...
Okej.
Ja, det är sant, det är sant.
Mm.
Nej, du hjälpte mig. Men du hade liksom ibland så här osynt, för du hamnade i sjukhuset en gång. För att du satt 3 dagar upp och gjorde musik för någon deadline du hade.
Ja, det var Melodifestivalen. Innan det här med Sanna Nilsson och dem. Ja. Då bara, okej, nu jävlar ska vi köra.
Mm.
Då körde jag med min kompis, Vila i fred. Men han var också som mig. Vi körde på 3 dagar eller 3 dygn utan att sova. Sen sov vi typ en halv dag och sen bara upp igen. Det var en vecka vi körde.
Mm.
Och så vi kanske sov 6-7 timmar på en vecka.
Ja.
Och då var det ju, vi tog in artister, låtskrivare från Norge, från Danmark, från Göteborg, alltså De fick ju åka, okej, okay, typ torsdag kommer hon, fredag kommer hon från Norge, på måndag, tisdag kommer den låtskrivaren och skriver. Så det var väldigt så tajt. Men sen hamnade jag på sjukhuset.
Som man gör när man sover.
Shit ass.
Det var det jag ville göra med mig. Jag ville att jag skulle hamna på sjukhuset. Nej, men det, du, jag ska vara ärlig, det är inte många av er den här tiden, men du lärde mig lite hard work och sånt där. Nu är inte till the point att man ska hamna på sjukhuset.
Men nu har du NBL, du är A&R, förstår du? Så du ser...
Procent.
Procent. 20%. Jag går med på 10 också.
Jag har betalat nog med.
Han köpte kebabsallad. Jag vill ha kebabbröd.
Jag tänkte, det räcker nu.
Kycklingssallad. Är det kycklingssallad? Nej, en sallad. Han kom in en gång. Han bara, jag köpte sallad till dig. Har du köpt till den? Han bara, kyckling. Okej, det är lugnt.
Men det är ändå sjukt för att han hade en studio i Rikeby och alla de här olika typer av artister kom förbi.
Mm.
Det är inte vanligt. Jag kan inte se många få till det där. Fattar du vad jag menar? Alltså att den diverse typ av, alltså, jag menar, melloartister, popartister, ghetto superstar, young, du vet, blivande legends, du vet, förstår du vad Bella, att såhär,
shout out till Jeff Rowe, man.
Och såhär, men massa av det där, jag och Jeff hängde där vi träffade Dance, alltså, och det liksom, det var mycket olika typer av människor där i din studio.
Ja.
Alltså olika alltså
från olika genrer, olika genre
och musik världar, som gjordes. Ja. Det är fett. Alltså att se. Och jag vet inte hur många som kan få till det där. Känner jag.
Och det är drivet liksom. Bara liksom kärlek, passionen till musiken, tror jag. Jag ska göra det här och okej, jag ska göra slager med dem. Okej, men de här yngre, de har någonting. Jag ska jobba med dem. Okej. Så och jag har ju som sagt ADHD. Så det blir lite svårt att.
Ja, jag vet. Sluta spela sexy nu. Han spelar så. Det räcker. Låt han komma fram. Det är lugnt. Han har tagit hela energin. Var lugn.
Jag har videon på Tinder. Så det är bara stillbilder.
Men så det var ju ändå lite svårt alltså, för mig att planera och placera grejer, men det var det här drivet. Beats, okej, tre beats, den här gruppen typ OIM, liksom. Gör låt på den här samtidigt, och dagen efter jag ska till stan med David Krieger och Fredrik Kämpe och göra Mello,
som är legender inom
alltså.
Du namedroppar lite Saro, men
de är grymma sin grej. Och samtidigt, okej, Yasin kommer in. Låt, bror. Okej. Spela in. Jag kommer ihåg Samboy från OIM. Han var typ i Afrika. Och han skulle komma typ efter 2 veckor. Och vi hade massa låtar till hans mixtape. Och han kommer inte. Och då var det samma grej jag körde. Bror, du har 1 vecka på dig. Jag ska inte sitta här och jobba på dina låtar när du är där. Du skulle komma hem. Och jag kommer hem, du vet, om några dagar. Kommer inte om en vecka, då raderar allt. Så då kommer jag tillbaks. Då hade jag en massa låtar. Några hade jag proddat. Några hade han redan med andra producenter proddat. Men jag hade ju hela mixtapet. Liksom. Så att vi satte ihop den också på 1 vecka. Okej. Vilka är halvklara? Vilka vill du ha? Liksom, jag vill ha en lista. Så att jag försökte ju liksom ge dem olika roller och uppgifter. Så de var ju lite självgående ibland. Därför det funkade ju liksom.
En grej jag kommer att tänka på är ibland när man är fett hård, du vet, så här, kom dit, alltså så här, till exempel, jag kan känna att jag kan vara så ibland mot folk för att jag kanske ser potentialen på dem som de inte fattar, eller jag ser att de har potential, men jag ser att de inte har arbetsmoral heller.
Det är viktigt. Du kan ju vara hur duktig du, alltså den grymmaste producenten eller rapparen, men om du inte kan
om arbetsmoral,
exakt, då är det liksom
Verkligen.
Värdelös. Men det och jag har varit hård, alltså Simon sitter här inne i rummet mot oss och jag har varit hård mot han. Jag har liksom så här, ibland så här, blivit arg, skrikit, låtit han vara, fattar du vad jag menar? Alltså, mm. Så här,
du jobbar inte va?
Tryckt på honom.
Du vill ha para utan att jobba alltså.
Nej, men jag har tryckt på honom liksom och ibland har det kanske känt att jag har varit keff eller taskig, inte keff men taskig du vet. Mm. Men det är bara för att de inte ser sin egna potential, men det kan hända.
Men de får ta det.
Nej, det
jag
är
så här, ej.
Nej, det är klart.
Du gör det.
Jag känner ju så, det är klart. Alltså vill du spela in the big leagues, då får du ta du vet, vad som krävs, du vet, alltså du måste göra vad som krävs för att kunna spela här, för att alla vill vara rich and famous och du vet, alla vill uppnå success.
Vill ha hits.
Men ibland så har det hänt att man är så här mot folk och man försöker hjälpa dem, men det slutar med att de hatar dig eller någonting.
Exakt.
Det slutar med att de inte är tacksamma. Det slutar med det att de inte...
Många gånger.
Har det hänt
tyvärr,
eller?
Många gånger, tyvärr. Och det är ju ledsamt, liksom. Och jag är inte så här... många gånger har andra kanske sagt, men du måste vara mer pedagogisk. Ja, jag har inte gått på någon
pedagogisk
utbildning. Jag vet inte. Jag vet bara min passion och driv för musiken.
Mm.
Och jag ser att du har någon talang och kan lyckas med någonting. Och jag vet vad jag har gått igenom själv. Hur jag har kommit dit där jag är. Så det är mitt sätt liksom att försöka hypa dig eller få dig att jobba mer. Liksom. Mm. Så det har jag alltid kommit liksom från hjärtat. Det har varit med intentions har varit liksom goda. Så, jag har ju menat väl. Men och det är samtidigt som jag gör min egen grej och försöker klättra.
Precis. Så, det är det, du jobbar ju väldigt mycket för andra. Alltså du ger mycket.
Mm.
Alltså de får ju väldigt mycket, inte gratis, men alltså gratis på det sättet av att så här, man blir frustrerad när du försöker liksom ge dem hela paketet och de tar bara en liten bit liksom.
Exakt. Ja. Så det har ju hänt många gånger. Liksom. Och typ, det har gått några år och från A har man kommit till B. Men jag finns inte där. Liksom. Typ nu frågas liksom, men hur kom du hit? Då har jag varit borta. Liksom. Den delen finns inte. Tänker jag.
Aha, att när de berättar om sin framgångssaga som om de klipper bort dig.
Typ, ja exakt.
Men det har hänt mig också.
Ja. Vilket är synd, det är inte att jag så här, vill att någon ska veta. Du vet själv. För mig är inte det viktigt. För mig är det viktigt att den personen jag hjälper, att den känner så här, uff, nu är det här. Alltså den glädjen som jag har haft när jag släpper en låt och den, liksom folk lyssnar och ger bra feedback. För mig är liksom bara den personen bara, hej bro, jag gör det här. Det är 100 000, 200 000 streams och då blir jag glad. Men en sån personlig grej kanske, typ, för jag ser dem ändå som mina småbröder, typ, de jag hjälper. Och så här, tänker jag verkligen att jag inte ens hjälpt han liksom, eller de.
Mm.
Men det kan också bli, jag tror att alltså, det känns lite som att så här, artister, de har alltså när en artist känns som kommer till en viss nivå, då vill alla ge, alltså alla vill vara tillgängliga för artister, till skillnad från vilket man ofta ser inom artistvärlden. Jag tror inte man ser det så mycket överallt, liksom, alltså inom det jag jobbar till exempel, så måste jag försöka vara tillgänglig till de potentiella kunderna jag har, medan artister, det är tvärtom på något sätt, det är som att de måste tacka nej till hjälp, så om du inte liksom är som de vill vara, då känner de jag behöver inte det här, jag kan gå och få hjälp där, eller jag kan få, alla vill ge mig allting liksom.
Exakt. Exakt, och det har jag också försökt säga till de som har varit, som jag har hjälpt, att den dagen du får ett namn, det blåar upp, det kommer komma folk liksom från höger och vänster.
Mm.
Och det kommer vara deras bästa vän, bror.
Mm.
Bara för att jag har ett namn. Och då hoppar ju folk på, såklart. För jag själv är ju liksom än idag typ, jag kan berätta om liksom RMH. Mm. Fast jag inte alltid har kommit överens med dem, så jag är fortfarande tacksam. Jag kan fortfarande nämna det och jag tänker fortfarande på det. Mm. Hade jag inte varit i USA med dem, så hade jag inte fått den här känslan, uff, nu vill jag göra låtar till så här, internationellt liksom. Eller jag träffade den inspirationen och kanske inte varit signad till Universal. Det var ju min första signing, Universal Publishing. Mm. Det var ju liksom genom det här albumet vi gjorde med Adam Tensta.
Vad heter den? It's a Tensta thing.
Ja, tror jag.
Ja.
Men det är mitt sätt liksom, så här, jag vet vart jag kommer ifrån, vilka som har sträckt ut sin hand och hjälpt mig.
Men någon du hjälpte, eller i alla fall för mig, vad jag vet liksom, och hur jag ser på saken, och någon du hjälpte mycket i början, det var Yasin.
Mm.
Du var ju väldigt liksom hands on där. Obviously är han ansedd som många, av många var den kanske den bästa liksom, eller definitivt just nu, men kanske genom tiderna liksom, alltså hur han bär sig, hur han sköter liksom den artistiska delen, för han känns väldigt, även om man är en gangsterrappare, så känns han väldigt artistisk till skillnad från många andra som bara står där, alltså allt känns uträknat, du vet, hur han klär sig, hur han, du vet, en effekt på en video, allt känns liksom väldigt uttänkt, och det finns en tanke bakom hans moves när det kommer till musiken i alla fall, om vi bara fokuserar på musiken. Alltså, berätta lite mer om hur det var när du lärde känna honom, och hur ni lärde känna, och hur du ser på hans utveckling nu liksom, av vem han har blivit och där han är idag liksom, på toppen av berget, om så.
Alltså, som sagt, han var ju typ 10-12 bast liksom, när han började, men han hade ju den här drivet, men fortfarande var det liksom kompisar, och visst, i den åldern är det också lite svårt att koncentrera sig på musik, business. Men han var väl väldigt snabblärd, var han faktiskt, och kunde anpassa sig till olika sounds, genres, beats, vad man säger. Och jag kommer ihåg att vi spelade in den här Rinkeby-låten.
Ja,
och då tog jag in en...
Det var väl hans första grej som breakade.
Ja, exakt. För jag tog in en tjejkompis med som skulle sjunga in typ lite körerna på refrängen. Och då var han ju liksom... Ja, bra. Grymt. Liksom. Sa inte så mycket. Och jag sa, jag bara... Man kan ju säga, ja, men tack, grymt, och tack för att du kom hit. Och han lärde sig, tog in liksom saker, okej, man måste vara social på det sättet. Så att där var jag bara, uff. Alltså, det är inte bara att han är bra på att rappa, utan han kan anpassa sig. Och, du vet,
kan vara professionell. Typ.
Professionell vid en liksom, ung ålder. Sen... Så när man tänker från då till nu, så alltså, han har ju en image, kläderna, allting. Det är, som du säger, han vet ju vad han gör. Liksom.
Visste du då att han hade potentialen att bli det han är nu?
Ja. Jag brukar inte jobba med folk. Kan ge typ chans att men jag vill spela in. Liksom. Men om jag jobbar med en månad, så är det ungefär. Som Elias Sabas. Liksom. Mm. Jobbar jag mer än en månad med någon, då vet jag. Och jag vet inte hur, men de har ju, alla har ju lyckats på något sätt. Liksom. Mm. Som OIM till exempel. Elias, Yasin. Det är väl någonting jag har som, jag vet inte vad det är, men de som jag har så fastnat för har ju lyckats bra. Liksom. Sen vad man gör liksom av sin musik och konst i framtiden. Det är mina egna val. Men det har ju gått bra liksom.
Mm. Kan ni göra mer musik ihop?
Kanske.
Så fram emot att höra det. För mig det är bland min... Alltså, jag har svårt att... Jag jobbar ju i musikbranschen och sånt där. Så att du vet, jag lyssnar på allt och demos och sånt där. Men att självmant vilja trycka på play på någonting. Mm. Så här, uff, någon släppte. Okej, jag går in och trycker på play. Även om jag lyssnar på det en gång eller 500 gånger. Det är svårt. Men inte när det kommer till han. Det känns som om det finns alltid någonting, du vet. Vad har gjort nu? Alltså, du vet... Det är som om så här, det är en kinderägg eller någonting. Förstår du vad det är? Så att när någonting kommer hända, någonting, det är någonting visuellt. Även om det är enkelt.
Mm.
Du vet, jag såg någon video med honom där han bara ställer sig på ett bord och bara rappar. Det var inte världens bästa teknik av videos. Eller, du vet, men hur han bär sig bara.
Ah.
Så jag tycker man blir stolt att se någon från Rinkeby liksom ta över på det sättet. Trots allt som har hänt, hela den generationen som människor som du såg växa upp liksom, trots allt som har hänt där, så har många därifrån liksom kunnat växa upp och bli liksom pelare i musikbranschen.
Ja,
det
är alltid kul liksom.
Elias Abbas är någon annan som är så här. För mig, jag tycker inte han har inte fått the recognition han förtjänar, och han är fortfarande ung. Vad är Elias liksom? 19 bass eller någonting.
20 blev han.
20. Alltså, det
är, och han sover ju fortfarande till att kolla på Disney-filmer. Jag kommer ihåg. Wow, jag kommer ihåg. För vi har ju hängt
såg
så
ni Elias? Jag tänkte ge dig love. De såg det.
Hey, jag tyckte det var så gulligt, för han var yngre. Han var typ så här 16, tror jag. Då vi gjorde den där My Queen. Min Queen. Då skulle vi iväg och spela in musikvideo i Spanien. Och vi fick sova i samma lägenhet. Han fick sovrummet, jag sover på vardagsrummet.
Jag bor ingen respekt mot det äldre. Du behandlar en sån fan.
Och vi hade ingen AC den kvällen, jag kommer ihåg. Uff. Men vi...
Och sen på videon det ser helt flashigt ut, men in real life.
Slit. Jag kommer ihåg, vi tjafsade om någonting. Det var med tid, just tider. Du måste komma i tid imorgon. Vi måste vakna klockan 6 på morgonen och fånga soluppgången. Och han är också så här, inte tjafsar, men nej, men du sa så här, men ja, men du vet, han kan ta liksom ordagrant allt man säger liksom. Bror, jag menar inte så här ska jag göra. Så vi hade en tjafs som var irriterad, buff, liksom. Alltså, jag vill prata med dig. Sen bara, jag tänker, jag hör typ någon filmgrej typ. Och jag är fortfarande irriterad på han. Men jag glömmer bort att han är fortfarande 16 mass. Han ligger och sover. Och kollar och sover till någon Walt Disney.
Frozen.
Let it go. Han är fortfarande liten nu. Okej, shit.
Då tänkte
så att man kom på sig själv. Okej, jag är lite äldre än här. Ska inte tjafsa liksom.
Men han är en sån som jag tycker typ så här, för jag minns när jag lärde känna han, var man typ 14 när du tog in mig och bad mig vara med på session och hjälpa till liksom med musiken, vilket ledde sen till att när vi sen gjorde Hey Baby, att jag ringde dig, jag bara, kan han hoppa på, för att jag ville ha någon från Rinkeby som ändå var så här, du vet, var från Rinkeby men hade en positiv vibe, du vet. Så här.
Och han märkte att K1 är på någon ungdom här och håller på med musik här. Det är någonting på G.
Nej, men jag bara tyckte så här. Han var inte känd då, ingenting. Det var ju på Hey Baby. Han breakade liksom. Han blev the breakout star på den låten. Mm. Som att, oh shit, Elias. Än idag jag kan få så här, Elias, han dödade den. Men det var så vi lärde känna varandra. Och redan då jag tyckte han var fet. Men sen musikalisk... Så här, ni kanske tog han någon annanstans.
Mm.
Men nu när jag hör honom. Ja, det här är en grej jag säger till honom. Liksom, så jag bara, underskattad penna. Alltså, han är helt otrolig.
Mm.
Alltså,
han har blivit jävligt grym. Han också. Liksom.
Han har växt
och blivit. Utvecklats.
Ja, jag tycker han förtjänar alla rosor han kan få för att han är helt otrolig. Jag väntar bara på att hela Sverige ska catch up och ge honom den chansen och shine han förtjänar, för att han är riktigt, riktigt, riktigt vass. Och det är inte att jag är så här, Rickeby supportar mig. Jag blir glad när jag ser grabbar från ett område där man är uppväxt i bli liksom, eller ha den typen av talang, speciellt när de flesta fokuserar på så mycket keft liksom, runt omkring i de här områdena liksom. Även Simeon liksom, som är här inne med oss, är från Tensta, du vet, och så här, positiva role models på något sätt. Jag tar bort din lur.
Jag skulle bara ställa om parkering.
Och då ställa om
parkering. Parkerings.
Men det är fett.
Och nu Jamaica.
Jamaica.
Du försöker dra med dig allt och alla, det känns det som.
Bro, hur många gånger har han bjudit oss till Jamaica nu under tiden han har varit här?
Jag har alltid varit bjuden. Jag har sagt kom, vi går.
Det känns bara jobbigt.
Han vill inte. Jag vill hellre vara i den här kylan.
Känner du inte att det är jobbigt Jamaica, eller?
Alltså det är, kanske när man var lite yngre så där, men jag tycker inte om att resa. Alltså jag tycker om att resa, men jag tycker jag blir så
hemma. I would but tell me I say what Rasmus. Ross, klart.
Nej, jag vet inte. Jag tänker Jamaica, jag bara tänker så här.
Open the gate.
Det är ingen, ja, jag förstår vad du menar.
Jobbigt.
Jag trodde också. Alltså, jag vet att min syster och hennes kompisar åkte dit på, inte mina föräldrar, där dör folk varje dag. Hur kan hon åka dit och så? Men det är saker som du inte upplevt än. Det är också en grej jag har lärt mig. Jag ska inte kolla på YouTube och lyssna på andra och du vet, liksom
skapa en bild innan liksom.
Exakt.
Ja, om man kollar på det där, då vill man inte resa till Sverige. Det ser ut som gangland, Chirac, Oblock, där ute.
Ja. Men det var jävligt grymt. Alltså,
vilka jobbar du med där borta?
Jag började med... det var ju 2019 här i Stockholm. Då jag fick tag i Christopher Martin först. Han var ju körde här. Så efter typ 2-3 dagar ringande till olika människor. Shout out Million Styles. Som fixade det till slut. Session med honom. Så typ 1-2 månader senare så kom Jack Yor. Och kommer ihåg efter typ andra session jag hade. Så visade jag honom runt och vi var ute på någon klubb. Och
han bjöd inte med då?
Nej, det var sista sekunden grej. Alltså han väntade på mat. Jag bara, ska vi till ut lite vet, någonstans. Och han bara,
ringer mig för helt onödiga saker, men inte när du ska ut med Jack.
Men i sista sekunden, du, bror, klockan 8-9 efter bullbumpa, du sover.
Det stämmer.
Men så jag visade honom runt och vi jobbade, han gillade mitt sound verkligen. Han ringde ju andra låtskrivare, bara vi har letat efter sound, kommer du ihåg? Nu har vi got it, och det här är fusion. Och jag hade aldrig gjort reggae eller dancehall. Jag gillade inte ens reggae egentligen. Dancehall.
Watch me in black.
Oj.
Reggae.
Sen så
var det hela intervjun.
February. Jag sa, så skulle jag åka iväg med min kompis. Och vi hittade någon billig flyg dit. Och jag var också såhär, jag vet inte, Jamaica. Typ. Jag ska inte ta med mig klockan. Jag ska ta med mig, jag ska bara ha en rutten t-shirt. Så där kan man kanske bli rånad.
De hade mer para än dig.
De var rädda för dig när du kom.
Alla de märkte. Det var den snubben alltså. Open your gate! Åker dit och då ringer jag honom. Och frågar om det finns. Liksom, för jag visste att det var lite knas där. Det var många knasområden. Vi vill inte...
white man. Va?
Så att man inte kan gå ut ur lägenheten. Liksom. Så jag frågade, så bra ställen där jag kan hyra lägenheten. Han bara, men du kan komma till mig. Och vi har ju träffat kanske några dagar i Stockholm, så kände inte någon så bra. Jag bara, är du säker? Ja, det här var i januari. Går en månad igen, jag ringer honom. Han bara, ja, du fortfarande. Du är välkommen, jag bara är med min kompis. Ja, is it your brother? Ja. Okej, okay. Ja, om du litar på honom så du är välkommen. Så vi åker dit, var där i 2 veckor. Och vi träffade Hammondy Kingston. Och han har en mentor typ av så en äldre man som heter Bobby, som hade byggt en studiokomplex i Montego Bay. Man kan säga typ Malmö och Kingston i Stockholm då. Mm. Så vi åker då till Mobay. Det är lite mer så här turiststad.
Är det där du tog den där bilden med?
Nej, det där var i Kingston.
Okay.
Ja, det var med Christopher Martin, han och Clive Hunt, en annan så här legendproducent.
Nej, jag menar när ni är i stranden och du gör så här i bakgrunden, du fotobombar honom.
Det var Mobay. Ja, det var Mobay. Men då träffar vi Bobby som hade byggt studiokomplex till honom. Och jag tror att han hade aldrig varit där typ, eller jobbat i alla fall. Så Bobby blev jätteglad för att vi använde studion och liksom gör något produktivt. Och så hade han, Bobby hade en annan artist, eller artist, en ung kille, han var också typ 17, som spelade lite gitarr och sjöng liksom R&B-ish låtar.
Jamaican.
Nej, han hade faktiskt bara engelsk, alltså ingen brytning så. Så jag bara, ja, absolut. Jag kan jobba med han också. För han hade lyssnat på, jag vill jobba med honom, med K1. Så Bobby frågade mig, Jack Earl frågade mig också. Jag bara, absolut. 2 veckor tog slut, jag åkte tillbaks. Och jag sa att jag ska kolla med jobbet om jag kan ta ledigt om typ 2 veckor. Alltså, att jag kollar om 2 veckor typ. Så ser när jag kan ta ledigt. Då hade de köpt redan biljett till mig. Så jag kom ihåg, det var på en söndag. Så de ringer mig och bara, yeah, bomba klart, Kjellan, are you ready? Jag bara, ready for what? Yeah, I come to Jamaica. Jag bara, yeah, soon. Han bara, what do you mean soon? Typ, du flyg. Åker typ om några timmar. Kolla din mail. Oh, Kjellan, don't do this to me. Look at your mail. Och jag kollar, jag bara, shit, klockan är kanske 10 på kvällen. Och flyget åker 6 på morgonen. Wow, jag fick ta bilen, åka till stan, hämta min keyboard, datorn. Och till mina föräldrar, då hade jag lämnat min resväska från 2 veckor innan då. Hade lämnat den där, så jag fick ta hem den, lägga nya kläder och bara åka mot Arlanda. Och kom dit, jag började jobba igen. Och sen så frågade Bobby, vad vill du göra förutom det här du har gjort nu? Och jag bara, jobba med kanske andra artister, dancehall, för jag är mer... jag är mer säker med dancehall, mitt sound. Så han bara, men vem vill du jobba med? Jag bara, jag hade inte så stor koll. Det var ju Popcorn och några till som jag känner till. Men då visade de mig olika artister och de hade så här 10 miljoner, 5 miljoner streams eller views på YouTube. Jag bara, det här är fett. Och han ringde bara runt och bara, de man ville jobba med. Så det var ju Chronic Law, Daddy One, Christopher Martin igen, Virgin.
Träffade du Popcorn?
Jag pratade med honom i luren. Det var en av de här soldaterna då, som hängde runt. Och han var väl kompis med honom. Så jag sa, jag fixar Popcorn. Så jag sitter och mixar en dag. Då kom han in. Jag bara, Bojo heter han. Vi får ta det senare. För de kan ju komma in. De kunde ju komma in ibland. Typ, om man satt luren eller jobbar. De sket i. Började prata. Så han bara, hej, luren liksom. Look at this, Kjellan. I bara, wait, bro, I'm working. Jag bara, look, look, look. Bara hämta och då är det popcorn. Här är jag Wagwan. Sweden, jag viking. Vad är det? Vad är det då?
Värsta ironien.
Hello, popcorn. Men, ja. Det är Dexter Dab till exempel.
Han vet, eller?
Jag vet att jag hade en låt som jag har skickat. Jag har inte fått tillbaka den, men det var med Spice och Bounty Killer.
Bounty Killer.
En sån här rhythm som de kallar. Vi säger beats. Så det är rhythm.
The rhythm beats.
Ja, yeah, ja, yeah, engineer. De kallar mig för engineer.
Engineer.
Ja, 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 you're the bad engineer. så att jag har jobbat med många dancehall-artister. Låtarna kommer väl ut snart, förhoppningsvis.
Men vadå, du fastnade där under corona, för du kom aldrig hem?
Ja, det var ju det. Efter, liksom, jag var där 2 veckor, kommer hem 2 veckor, så har de köpt biljett, åker tillbaks. Och jag jobbade kanske, det var februari fortfarande, slutet av februari. När var det corona kom? Var det
typ där? Eller?
Ja. Och då, jag kommer ihåg att jag hörde...
Eller alltså, det kom ju i slutet av 2019, men jag tror det är runt mars där det var över, det stängde.
Ja. Och,
exakt.
I januari vet jag hörde inget. När jag åkte dit så var det ingenting.
Nej, det alltså, jag hörde i alla fall, men... gick ju på nyheterna, men det var bara i Asien, eller?
Eller de pratade om att det fanns någonting, men det är ju ingenting bekräftat. Liksom.
Och det var jag hörde, jag kommer ihåg, jag hörde någon så här gammal radio de hade. Som så här jordens undergång grej, så hör man på radio. Everybody rule. Du vet, alla ska... It's a deadly virus. Så jag bara hör någonting och sen kommer de in och de börjar prata om det. Sen går det några dagar och då är den här Bobby som har studion. Han är även massa lägenheter och hus och så. Så han sa till mig, han bara, vill du stanna i Skevan? Och jag sa, ja, jag vet inte. Alltså, om det finns boende och så, absolut. Så han bara, säg bara till mig. Do you want to stay or want to go back? Jag bara, yeah, I can stay. Så han tog ut nycklar. Han bara, this is your home. Han bara, keys to your home. Och det är bara stanna. Så jag tänkte liksom... Jag tänkte inte att de skulle stänga ner. Utan det är nog virus och sen kommer det gå över om några veckor.
Mm.
Jag bara, bra, då stannar jag här några veckor till.
Precis.
Och sen bara... Kevan, you're stuck with us, Kevan. Jag bara, what? Och då fick jag höra att de har stängt ner. Och jag fick ju så panik. Som bara, tog ju en dag. Och jag tänker efter, okej, okay, jobbet, ta ledigt.
Mm.
Jag har inget att göra i Stockholm.
Ja.
I stranden, i studion. Wagwan! Let's go! Och det var då jag körde hårt liksom.
Ja.
Precis som jag gjort här, Melodifestival, slager och hiphop. Jag gjorde så här reggae, pop med den här yngre artisten. Och samtidigt gjorde jag så här, på nätterna gjorde jag så här dancehall rhythms.
Mm.
Som jag så här, på morgonen här, skickade den till den och den och den. Liksom.
Var det nedstängt där under den tiden? Alltså,
inte hur? I början,
ja.
Men jag kommer ihåg typ efter en månad så stängde de ner. Mm. Och det var shut down.
Ja.
Shut down.
Shit, det var... Det har inte vi upplevt här liksom.
Nej.
Mm.
Det var liksom restauranger, allt var nedstängt. Typ, sen efter ett tag, först var det ju klubbarna och så, och de stängde ner kanske efter 6. Men efter ett tag så stängde de ner helt från söndag till onsdag.
Mm.
Var det helt stängt. Så att det hände ju typ att jag köpte vatten.
Mm.
Och säg på typ måndag eller tisdag så tog vattnet slut.
Mm.
Du kan inte gå ut ur lägenheten i huset. Allt är stängt. Alltså det är helt dött.
Ja.
Jag fick koka vatten. Det var en survival-grej. Alltså. Jag fick koka vatten, lägga den i frysen och bara, ja. Bara sugrör bara från krossa isen och det. Åh, vatten liksom.
Ja.
Och det var ju liksom 30% av
det
struggle.
Ja. Det är real struggle.
Men i början var det, innan det var shutdown, så var det jävligt kul. För jag har varit med så mycket liksom.
Mm.
Både träffa artister, till exempel han Bounty-killa. Jag visste inte hur han såg ut. Jag kommer ihåg, då var jag med Barbie.
Inte han jättelång, eller?
Jo. Ja. Ah. Och de bor i Mobay som sagt. Men vi åkte till Kingston. Han bara följde med mig bara. Han ville bara ge mig lite kärlek. Och vi sitter och käkar lunch medan de tvättar hans bil. Och så kommer det någon lång snubbe. De hade en sån jargong liksom. Du ringer inte. Han bara, men sätt dig. Typ. Så de pratar och skämtar med varandra. Och han bara, han gör beats, rhythms, bad engineer. Sweden, blah, blah, blah. Han bara okej, okay. Han fick lyssna på lite grejer. Han bara okej, okay, ja, men gör du reggae också? Jag bara, men jag gör till Jack Yor. Han bara okej. Okay. Han lyssnade på låtar och jag visste inte vem det var. Sen det var då han bara, så du ville ju göra låtar med Bounty, så just give him the rhythm. Jag tänkte, ja. Och jag bara, i huvudet bara, jag sitter med honom. Shit. Och han hade ju någon battle-grej, typ. Lite tag innan det här på Versus. Där hela Instagram kraschade för att alla kollade. Och jag sitter ju liksom med honom och jag bara, fett.
Shit. Och sen så, för att den här skivan med Jack Yor, det är bara du som har proddat den?
Ja, exakt.
Det är första gången han har gjort något sånt?
Exakt. Det första gången han har tagit en producent. Hans förra var ju...
Han hade inget val.
Lite olika... Nej, det fanns ju liksom folk som skickade...
Han är fast med dig, du bara...
Jag vet inte, typ så här, det var ju allt från Diplo till... Det var många producenter som ville jobba och skicka beats. Och från England, från Amsterdam, Tyskland. Men det var någonting... Han kände sig väldigt säker med mig. Speciellt när det kom till vocals. Mm. Till och med om det var andra grejer, så han kunde ju vänta och han kunde vara lite jobbig och säga, K1 är hemma typ, jag har jobbat kanske 10 timmar, få in honom, K1 please, you have to come there, du måste spela in. Så jag var alltid där för att spela in hans röster, om det skulle mixas, han bara K1 får mixa det, så han kände sig väldigt säker med när jag kom till röster.
Det var nice när artister hade den tilliten liksom.
Ja, det var ju det. Som
sen det kan leda för dig, det kan ju leda till möjligheter.
Exakt.
Men vad heter det? Vad tänkte jag säga? Och nu är albumet ute. Vilken är din favoritlåt?
Albumet inte ute.
Okej, men när det här kommer ut?
Singen.
Nej, det här kommer ut idag.
Första singeln med Stoneboy.
Jag trodde albumet kom ut.
Nej. Det är bara...
Okej, då behöver inte jag må dåligt, jag vet. Jag inte hade lyssnat på den.
Nej.
Okej, men så då, vad heter det? När är den ute då?
Den kommer ut en, jag tror det är imorgon. På fredag.
Ja, men precis. Ja. Det är nu när det här släpps. Men vad heter det? Vilken är din favoritlåt på albumet? Your favorite track.
Och jag har flera stycken faktiskt.
But choose one.
Trust. Och
Trust
Undeniable. Hela albumet heter ju Undeniable. Men det är en låt... just den var för att den är mer reggae typ än de andra är lite fusion.
Ja, för det, jag gillar honom för att han känns så här, det är inte 100% den här reggae dialekten utan han sjunger liksom.
Alla ska kunna höra.
Han kan göra ballader och hans kändaste låt är väl lite så här lugn. Men jag fick reda på en grej som jag inte visste, även om du visste. Det är att Shuno sitter inne nu.
Ja. Yeah.
6 år eller någonting.
Ja, jag tror det. Ja, exakt.
Vad hände?
Det var i Amsterdam. Han hamnade väl i dispyt med sin promoter. Så att då hamnade de i fight. Så.
Och nu sitter han i Amsterdam?
Ja, nu sitter han inne.
Har du skickat brev?
Nej. Jag har kunnat prata med honom. Men jag har kunnat prata med honom. Det då. Ja.
Fattar du att hamna i den situationen? Liksom?
Ja. Men det är, man ska inte döma folk så. Jag tänker så här. Det måste ha hänt någonting för att...
Man ska hugga någon.
Ja, för liksom album är klar. flyget hem, vart redan bokat och så. Så att det är någonting kanske man inte tänkte liksom riktigt på och hamnat i någon situation.
Ja, alltså man hugger ju inte folk hej vilt. Alltså om inte man är bara någon tog i snubben. Men det är det. Alltså, ibland man är helt 100% ansvarig för att stoppa sina blessings på något sätt. Vet, och att ta ett sånt beslut. Det är som så här... Vadå? Och sen den här manliga liksom, och sen den tar över och sen man bråkar med. Du vet inte, snubben kan ramla på mig helt plötsligt. Hans liv förändras, ditt liv förändras. Du vet. Och enda sättet att kanske undvika sånt där, det är, jag säger inte att man ska svälja sin manliga ego och det där var lite paus. Men att man ska, du vet, say no to violence på något sätt. För jag menar, även fast jag kan inte situationen, det är svårt, men går man in med en sån inställning så tror jag typ att man undviker fett mycket dumma misstag eller stundens hetta, eller vad tror du?
Ja, nej, 100%. Men det är, alltså, det är också så här, när man kanske är ute och reser och alltså, det är mycket liksom, när man är trött och sånt där så kan ens emotioner också bara så här, vara helt ur balans och man reagerar på helt fel sätt liksom. Oavsett hur
det är sant.
Alltså hur man är och så där. Så det, men det är olyckligt. Det synd att säga. Jag har lyssnat på Jack Jor hela, alltså så länge som jag kan minnas.
Ja.
Way, way back. Så det är... Ja, synd att
höra. Here again.
Vadå, så okej, så du är fan?
Alltså jag har varit riktigt så här reggae-head. Alltså, jag lyssnade bara på Bob Marley alltså, i säkert 10 år. Alltså från att jag vaknade tills jag la mig. Jag har alla hans LP-skivor, hans så här, första utgåva på Catch a Fire. Som en sip och tänder. Alltså jag var riktigt så här Bobban... nörd. Och sen så därifrån så gick jag in i en massa andra artister. Jack Jor,
hade du sån där marijuana-tröja? Jävla hippie. Jag var där, okay.
Nej, men det var... Ja. Men ja, det var tidigare. Alltså.
Hade du en sån där, vad heter det? En sån där Rastafarian.
Ingen Rasta-grej.
En Rasta-bryeslet. A Rasta-bag. Vad heter det där? Haile Selassie. Men okej, okay, shit, så du har varit reggae-fan. Sorry pappa, men jag rökte på när jag var liten. Jag var i ring, det här är en bra historia om reggae, för det här är min enda reggae-koppling. Så jag rökte på från liten liksom.
Första och sista?
Nej, jag rökte på. Men sen... Vad heter det? En gång jag gick till min grabb i Rigby och sen han rullade in en hel femma i en joint. Fattar du vad jag menar? Och jag var ganska ung, jag var 15 år gammal. Han rullade in en hel joint i en hel femma.
Varför är så stor? Du gör det som en värsta...
Den kändes stor i alla fall då. Och sen, vad heter det? Så röker vi röker den. Och sen bror, jag sätter mig i en soffa, de sätter på Bob Marley. Det är första gången jag röker och jag lyssnar på reggae. Alltså det var typ så... det blev så... Jag bara, shit, what the fuck? Och sen, jag gick på toa, jag trodde jag pissade bara. Jag var där en timme. Jag var helt torr i munnen, jag var vit. Jag gick och slängde mig i snön där ute, för jag fick panik för jag var torr. Och sen, jag kunde inte komma bort från hela den här känslan. Jag fick inte bort. Så, och det är det som gjorde... Jag var 15 år gammal, att jag inte rökte nog mer. Så här, du vet, att jag aldrig mer rökte för att jag kunde inte komma bort från det. Det blev så deep och det då jag förstod så här, bro, kopplingen inte, mellan reggae och weed och varför, eller hash och sånt där shit, eller varför de röker och lyssnar på den här musiken. För man blev så här, du vet. Nej, efter det jag slutade röka. Det var the end of my Rastafarian trip.
Men det...
Har det inte? Det heter typ så... Vad heter det? På spanska det heter La Palida.
Ja, exakt. Det, jag vet inte ifall det finns ett...
Psykos kanske. Nej, jag fick det psykos.
Men det är lite halv
psykos.
Ja, men det är lite halv...
Zoomed out.
Skriv på kommentaren om ni vet vad det heter.
La Palida.
Vet när man bara helt kritvit. jag trodde jag var på toaletten i 5 minuter. Bro. Jag var där inne en timme alltså. Det var hemskt. Så det var typ the end of my drug related. Det är därför jag inte tar droger eller någonting. Så Bob Marley, thank you very much, my brother. Men ja, nej, fett bror, jag svär. Det var fett kul att ha dig här och berätta din
tack
historia.
Tack för att jag fick komma.
Fast du har varit sexy eller intervju. Reservera, vad är det? Vill du se den här ADHD-cablen?
Hej!
Som när han trodde att vi hade stängt av kamerorna, men vi ska sända hela grejen. Nej, men genom året, jag vet, när jag försökte komma in i branschen, du lät mig alltid spela in hos dig. Sen blev jag en superstjärna och då lät jag dig spela in mig. Men vad heter det? Du har alltid gett mig love, du har alltid supportat och du har alltid pressat mig, och jag tyckte det var jobbigt då, men jag är en sån som uppskattar och liksom hur du ställer upp för mig och hur jag såg dig ställa upp för alla. Och jag vet att många inte ger dig love, men från min sida i alla fall, du ska veta, jag försöker alltid, du vet, om jag kan hjälpa dig, jag kommer hjälpa dig, för jag tycker du är fett tung shuno.
Jag behöver 100 lax.
Förutom para. Men så här, och jag tycker att du förtjänar mer love över allt du har gjort, liksom som jag sa i början. Så här, alltså allt med hela den här min våg, generation av hiphop, till du vet, Yasins våg, till Mello och nu The Jamaican Run, du vet. Så fattar du? Och det är få som har gjort något sånt. Få som har haft all den här typen av artister i Rinkeby för att spela in. Det händer inte. Jag tror inte det kommer hända många gånger till. Och nej, det är... Man måste ge... Det är drink champs. Give your flowers. Men det är sant. Du förtjänar det.
Tack.
Jag hoppas alla går in och lyssnar på den här Jacquore-skivan. För att det är...
Och mina dancehall-låtar som kommer ut snart.
Det är en proud moment för oss i Sverige. Jag vet inte vad du visst, alltså vad du känner. Ska du in och lyssna?
Jag ska in och lyssna. Alla, följ. K1, vad heter du på Instagram? Är det där du är mest aktiv?
Ja. K_wonder, tror jag.
Har du inte TikTok?
Nja, jo, jag har väl, men jag är inte så aktiv där.
TikToker.
Alla
in
och
snapper.
Alla prenumererar.
Prenumerera.
Vi säger aldrig det, men nu har alla redan klickat bort, men ni får som är kvar.
Ni får som är kvar, lyssna.
Prenumerera, ni har säkert redan prenumererat, så...
Ni som är kvar, ni får 100 000 kronor om ni... Alla ni som stannade till slut, ni får 100 000 kronor om...
Och alla som missade och klicka bort.
Tack för att ni tittade. Tack till Simeon, Daniel Tobar, eller bara Daniel.
Vi kan avsluta.
DPS.
K1.
Yes. Tre musketowers.
Let's go.
DPS. Okej, kommer in DPSK.